Jag träffar Katarina i hennes hem precis utanför Örebro. Klassiskt rödvita hus. Det var som en scen tagen ur Barnen i Bullerbyn. Allt upplevdes så himla svenskt och trevligt. Det kändes nästan som att jag var på en integrationsresa anordnad av en lokal SFI-kurs.
Who am I kidding? Varken jag eller hon passar in i den där kontexten. De filmerna är ju inte riktigt kända för sin mångfald. Den enda byn en kurd och en polack passar in i är i Rinkeby.
Katarina är inte den mest naturliga gästen för just det här programmet. Men i och med att hon arbetar med digital transformation i företag så möter och hanterar hon liknande rädslor som finns i lärarbranschen som går igenom en liknande förändring idag. Men hon har även erfarenhet av klassrummet. Som 17-åring var hon musiklärare och bara 2 år äldre än hennes äldsta elever. Hon fick förstahandig erfarenhet i att vara lärare då hon ibland fick agera som en UFC-domare. Hennes prestationer fick eleverna att skriva en protestlista när hon skulle läsa vidare till journalist. Vilket ändå är ett stabilt kvitto på att man har genomfört ett bra jobb.
Dagens gäst är en riktig stjärna. Hon är före detta lärare, journalist och arbetar idag som learning designer.
Vi diskuterar hennes erfarenheter från klassrummet, vikten av rätt kultur i organisationer och varför samarbetsförmåga kommer bli en väldigt viktig egenskap i framtiden. Temat för dagens avsnitt är digital transformation. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Hedi Mubaras. Katarina Piechak, välkommen till min podd.
Tack snälla.
Jag har ju LinkedIn-stalkat dig och allt vad. Jag har gjort värsta research.
Jag hörde det.
Du var musiklärare i början av din karriär.
Ja.
Men varför slutade du?
För att jag var 17 år när jag började.
Oh, wow.
Jag gick direkt från musiklinjen till, som då var 2-årig, till att vara musiklärare på högstadiet. Så jag var alltså 2 år äldre än mina äldsta elever, men det visste inte de. Och jag började för att jag ville göra någonting annat eftersom jag hade valt bort att gå vidare i musik, högre musikstudier.
Mm.
Och det är en annan historia, varför gjorde det? Och då hade jag valt bort, det var så fruktansvärt mycket prestation kopplat till det, så jag tänkte att jag måste göra något annat ett tag. Jag kan inte gå direkt in till journalist, till musikhögskolan, utan jag pausar. Och då var jag musiklärare. Och det var faktiskt en fascinerande historia, för hur tar sig en 17-åring fram med vad jag nu hade, 12 klasser på högstadiet, sätter betyg utan handledning, obehörig. Det var en helt annan tid och en helt annan liksom, inställning. Även om de ju ville ha behöriga lärare, så fanns det ju ingen musiklärare att hitta där. Och jag tror att det här med att koppla ihop människor som jag pratade om, det var även där. Alltså jag hade ju hela klasser.
Du hade helklass?
Jag hade hela klasser. Amen, och det enda herregud. Jag kunde göra var ju att försöka få kontakt. Jag försökte få kontakt med dem och hitta hur de skulle ta sig fram. Och sen fanns det ju förstås också böcker och läroplan. Det var inte så att jag blev helt utkastad i intet. Men det var i efterhand nu när jag har en snart 17-årig dotter, så förstår jag ju inte riktigt hur det gick till, ärligt talat. Och hur jag liksom nästan fysiskt då fick liksom lyfta ut 2 meter långa killar när det inte funkade och sådär. Men varför slutade jag? Jag skulle inte få vara kvar efter ett år, och då skrev faktiskt eleverna en protestlista. Så något hade jag lyckats med då i kontakten.
Den borde
jag
ha sparat.
Ja, den borde jag ha sparat. Mycket jag borde ha sparat från den tiden.
Ja.
Och sen efter 2 år så var det liksom så att då hade jag också börjat plugga vid sidan av för att sen gå vidare.
Var det journalistikstudierna?
Då blev det journalistikstudierna.
Okay. Men angående det här med just, för jag, nu när du säger, först du var 17 år och det är ju väldigt nära åldrarna. Blev det inte lite som en vänskaplig relation, eller var det mer att du försökte överkompensera och vara extra hård i klassrummet?
Jag tror snarare på överkompensationsdelen. Därför att i intervjun när de rekryterade mig så var de väldigt noga med att dels får du inte säga hur gammal du är, för då kommer du förlora trovärdighet. Mm. Och just du ska inte vara kompis med dem och så. Och jag var ju ganska sådär duktig i en mängd bemärkelser. Ville leva upp till det som de ville ha och sådär. Men jag tror inte att jag var hård, mer att jag gick in i roll redan då, att jag liksom säger, men nu är jag lärare. Och jag kommer ihåg en rolig händelse, det var något jubileum och skolan hade startat 68 eller något sånt där, och då skulle alla lärare sätta upp bilder på sig själv från det året, och så fanns det en, och jag levde
nej.
Och då fanns det en liten bild på en liten tjej på en 3-åring, och alla gissar ju, för eleverna skulle gissa vem som var med.
Aha.
Och alla gissar ju på att det var jag då, så de kunde inte för sitt liv föreställa sig att det var så nära. Och det betyder ju ändå att jag inte betraktades som en gänget, utan
alltså nu när jag tänker efter, du är ett musiklärare, det är ett tufft yrke. Du har saker som bokstavligt talat gör ljud i ett klassrum, och du är 17 bast. Alltså när jag började som lärare, jag var 25, jag skulle bli 26,
Och jag var orolig. Men jag förstår det här med överkompensation. Jag gjorde exakt samma sak. Jag var iskall. Första termin, jag tror inte jag låg en enda gång. Jag var iskall. Och jag fick faktiskt lite kritik för det sen. Men nu i efterhand förstår jag varför. Det måste finnas den här gränsen. Annars kommer man bara trampa över den hela tiden.
Man pratar så mycket om respekt. Och så här, man ska ha respekt. Och jag tror att det är det jag menar med kontakt. För om jag kan få kontakt med en grupp. Och vi kan bygga ömsesidig respekt. Det är ju så jag tror på vare sig det är barn eller vuxna. Alltså barn är ju ändå små människor. Och jag tror att det var min framgång. Jag tror att det var det som gjorde att de också kände att det här är någonting som vi alla, vi behöver en överenskommelse. Sen var det ju superstruligt så emellanåt, förstås. Men ändå så där, i efterhand kan jag tycka att det är lite fascinerande, och det enda jag kan hitta är just det där. Att jag liksom, jag var ju på riktigt intresserad av att få med mig dem. Inte av att få ordning på dem, så att säga.
Jag förstår. Det här med samarbete och kultur, jag tycker det är jätteintressant. Och jag har hört dig säga the smartest person in the room is the room. Kan du beskriva, alltså förklara lite vad det innebär?
Det är inte jag som är grunden till det uttrycket, men det är mitt favorituttryck och jag brukar berätta att det är det. Det är också ett sånt där uttryck som en del har börjat använda väldigt mycket, kollektiv intelligens. Men för mig, när jag tittar på processer utifrån i företag eller i grupper överhuvudtaget, eller på de behov som krävs framåt, när vi nu har i den här transformationen då gått från, rört oss in i en annan tid, så är den inte linjär. Det är också därför begreppet kunskap utmanas, utan den är rörig, som du säger. Den är komplex, och komplex betyder ju väldigt många parametrar och väldigt många nya parametrar på kort tid, och de blir bara fler och fler. Det är därför folk säger det går så fort, det går så fort. Så. Och i det så kan du inte vare sig leda eller själv bidra på ett linjärt sätt, för du får inte överblick. Det här begreppet som på svenska heter från ax till limpa.
Vi aldrig håller... hört det, nu kommer jag använda det.
Nu är det för passé, det ska inte. Från ax till limpa är liksom från början till slut. Och som du själv sa, vi vet inte om eller när. Finns ingen limpa. Vad är det då istället? Och i de typen av processer, komplexa med massa olika röriga parametrar, så är det väldigt svårt att förhålla sig som en gammaldags chef till exempel, som höll allt under kontroll och var auktoritär kanske, inte alla men många, i linjen, gör så här, instruktiv och så. För mig är det då samma sak med lärare, även om jag känner mycket väl till den diskussionen om att liksom läraren måste ändå vara den som håller i och greppet och så vidare. Men i alla processer där det nu krävs en annan form av kunskap då, och lärande och beteende och samarbete för att klara de utmaningarna. Vi har ju enorma utmaningar framåt i samhället, i världen, planeten. Så. Vi kan inte hantera dem genom att vars och ens hjärna används på det sättet vi tänkte förut. Vi måste koppla ihop dem. Det är liksom internet of things av hjärnor som behöver samarbeta. Och därför så är the smartest person in the room the room. För då när rummet kopplas samman, när alla använder varandra och bygger på varandras kunskap och erfarenheter och insikter och så, det är då vi kommer längre. Det är så vi skapar innovation, tror jag.
Så intressant. Nu kom det massa frågor i mitt huvud, men jag börjar med den här, och det är, vi lever i en individorienterad kultur i Sverige. Hur påverkar det här organisationer då?
Jag tror det påverkar ganska mycket. Jag kan se det i organisationer som också kommer från en väldigt traditionell bakgrund, där man har haft den typen av i linjen. Det är verkligen ett begrepp, linjeverksamhet, som ett rutnät liksom. Och jag tror att idag så, alla sådana här organisationskonsulter som jag själv också har varit, pratar ju om att vi kan inte jobba i silos längre. Vi kan inte ha den här NHR av det. Exakt, vi kan inte liksom, därför att det är för komplext och vi måste jobba på tvären så. Och jag tror att många av oss har haft svårigheter med att förstå och anpassa oss till den nya komplexiteten, och att väldigt många inte är där än. Att vi fortfarande har, för vi har ju någon slags mänskligt behov att sortera in saker så att vi förstår dem i olika fack, i olika lådor och så. Och en gång i tiden såg man ju också på organisationer så. Det är små lådor, så kan vi bara byta ut en låda och flytta och så. Det mest komplexa systemet som vi känner till är kanske naturen. Så alla som jobbar med naturorienterade ämnen vet ju att det är väldigt svårt. Arter byter och flyttar sig emellan, konverterar och liksom vävs ihop. Sådär. Och om vi tittar på det mot den tid vi lever i idag, så är det lite där som vi befinner oss. Så ja, jag tror att det är svårt. Och jag tror kanske att det är lite extra svårt. Vi är ju ett ingenjörskunnigt land i Sverige. Vi har kunnat den här processen, som också ofta har varit linjär, säkert.
Min andra fråga var, som kom upp, var Så vi har arbetslivet som du nämnde, det finns massa problem. Men det börjar ju någonstans, va? Och vad kan skolan, för om vi börjar i skolans värld så kanske vi kan lösa de här problemen när de blir vuxna. Så hur kan man jobba i skolan? Om vi pratar hierarki, finns inget ställe som är mer hierarkiskt än skolan. Och kan det vara någonting som behöver förändras? Allt ifrån hierarkin i klassrummet och mellan kollegorna och ledningsgruppen.
Att uttala sig om skolan utan att ha kulturell skoltillhörighet är risky business.
Och
mina 2 år
ja, det är, ja.
Tror jag inte räknas.
Gedigen erfarenhet. Ja.
Däremot kan jag säga att det jag möter som jag jobbar med professionsutbildning, alltså med vuxna som sen kommer ut i arbetslivet och behöver lära om eller lära kompletteringslära, fortsätta lära, livslångt lära, konstant lära, det är att de är alla, vi är alla, skolade i ett skolsystem som inte är så där oerhört innovationsfrämjande. Och allt vad arbetslivet skriker efter och skickar människor på utbildning inom har med innovation att göra. Innovationsförmåga bedöms som den viktigaste förmågan nästan av alla just nu. Alltså förmågan att förstå, analysera, ta till sig alla de här komplexa parametrarna som vi pratar om och tänka så här kanske vi skulle gå framåt istället. Eller så här kanske vi skulle utveckla det vi redan gör så att det blir ännu bättre. Så här kanske vi ska lösa klimatkrisen. Eller vad det nu kan vara så. Och utifrån det så tror jag ju, och jag har ju väldigt mycket skolfolk med tung kredibilitet runt mig. Så det kan jag väl säga att jag vet att skolan har stora utmaningar kring det här. Att det behövs nya tankar kring hur man kan, alltså diskussionen som handlar om utveckling i skolan just nu på mina domäner, digitalisering och så här, den är ju otroligt snäv det som syns utåt. Så här, mobiltelefon eller inte i klassrummet, tekniska verktyg eller inte i klassrummet. Det finns ju så oerhört mycket mer och viktigt där bakom som vi borde prata om och som skulle kunna leda till innovation i skolan. Och som automatiskt tror jag skulle leda till...
Kan det ett exempel på?
Ja, men till exempel i en mängd olika näringslivs- och även offentlig sektorsammanhang så pratar man ju nu om data. Data är liksom den nya oljan, det nya guldet. Hur använder vi data? Och det finns ju jättemycket riskfokusering kring det. Men det finns också oerhört mycket möjligheter som man börjar titta på. När jag var då nyligen i San Francisco och besökte de här stora techbolagen, allihopa från Google till Amazon och Apple och så ser man ju att de tittar jättemycket på hur man mäter olika processer och frekvensen av mätning och hur man kan använda det för att utveckla något till det bättre. Och skolan mäter med låg frekvens och med väldigt analoga verktyg ofta, betyg, prov, vi tittar på att digitalisera prov. Och det finns en enorm global efterfrågan på den typen av processer. Men vi har inte kommit så långt än i hur det kan användas för att det ska bli bättre lärande.
Mm.
Så de här bolagen, de pratar om att vi kan inte plocka isär kultur, innovation, teknik i skolan. Utan allt måste vara värderingar. Allt måste vara en egen process som ju skolan behöver äga själv. För idag tror jag många upplever att de är i händerna på så här teknikbolag som kommer och säger att det här ska ni ha och det här är bra och så. Mm. Och det kan ju bli hur dåligt som helst. Det kan verkligen bli hur dåligt som helst. Och då förstår jag att man bara säger nej, det där med koppla in det här i skolan, det leder ingen vart. Det finns ingen evidens. Och det är klart att skolan ska vara evidensbaserad.
Ja, det här med techbolagen. Jag kan ju säga, jag har försökt testa det mesta, men det är för att jag har intresse för det. Men jag blir ju lite irriterad när man gör enorma upphandlingar av mjukvaror som aldrig används. DigiExam är ett exempel. Jag gillar det här verktyget, så här digital, jag slapp huvudvärken med papper. Jag behövde inte gissa mig fram vad de har skrivit. Jag var den enda som använde det i en skola på typ 600-700 elever. Så där blir det lite, jag tycker det finns ett gap mellan politikerna som gör upphandlingarna och lärarna som faktiskt jobbar med det.
Ja, och också i den kunskap igen då, i den överföringen av hur ska vi använda det här har vi tänkt. Och varför? Vad ska det leda till? För det, huvudsyftet måste ju vara där som i andra sammanhang att lärandet i skolans fall då ska gynnas. Att vi ska få ett bra lärande, att vi ska uppnå det vi vill, att läroplanen ska kunna följas och så. Och de kopplingarna i kedjan, det är det jag tror att vi behöver kika på, eller skolan behöver kika på, men även i andra sammanhang då. Det är samma i företag, de säger så här, vilka system ska vi köpa, vilka verktyg ska vi använda, vilka plattformar ska vi finnas på? Det går inte att svara på de frågorna utan att borra just i varför finns vi, vilka behov matchar vi mot, vad är det vi ska åstadkomma?
I vårt samtal nämnde Katarina sin pappa. En person som hon själv kallar den typiska early adopter. Vidare beskriver hon honom med en enorm stolthet. Att han trots sin höga ålder alltid var först med att köpa den senaste tekniken. Utan att veta allt för mycket om Katarina och hennes relation till hennes pappa verkar ha varit en väldigt fin far- och dotterrelation. Det här baserar endast på den stolthet hon utstrålade när hon pratade om honom samtidigt som hon hade ett stort leende på läpparna. Det fick mig att tänka på min relation till min pappa och hur teknik faktiskt haft en stor roll i den relationen. Min pappa var likt hennes galen i teknik, speciellt fotokameror. Som en flyktingfamilj har man inte alltid mycket pengar, men kärlek och fotografier hade vi i överskott. Hur vi brukade planera, hypa och diskutera nästa tekniska köp på Elgiganten. Och den där lukten av en ny produkt när man öppnar paketet. That shit still gets me.
Väldigt intressant det här med teams. Så de här till exempel startups. Hur kan man bibehålla en kultur när vi lever i ett klimat där många byter jobb hela tiden? Mm. Och ibland krävs det en person för att rubba en hel kultur. Hur kan man möta det där?
Ja, det finns ju en mängd forskning bakåt på team på olika sätt. Och förr trodde man just att om en person lämnade ett team, då fick teamet börja om och bygga. Det, så har man sett att det ser inte riktigt ut. Det behövs fler, det behövs mer förändring för att det ska bli helt förändrat. Men det är helt sant. Det blir en större utmaning och den frågan får jag jätteofta. Men vi har dessutom olika, vi kanske har skift i våra team eller det kommer och går folk hela tiden och så. Och då handlar det ju om hur skapar man kulturbärare. Vad är det att inkludera någon i en kultur? Här är ditt skrivbord och här är din dator och varsågod och börja jobba. Räcker det? Eller här är vad vi gör här. Räcker det? Förmodligen inte. Tillbaka till det som du sa var noll i skolan. Hur pratar vi om hur vi har det med varann? Ibland när jag leder ett pass om något slag, en workshop eller så. Då börjar jag, eller väldigt ofta börjar jag med, vad ska vi ha för kultur här idag? Och folk bara, vadå kultur här idag? Ja, men hur ska vi ha det? Hur ska vi lära oss bäst? Hur ska vi prata med varann? Vad liksom släcker er? Vad tänder er? Och så. Det är att bygga en kultur. Det är beteenden. Så. Och att lyfta det högt upp, det kan ju vara i mikroformat. Men det är fortfarande ett sätt att bära kultur framåt. Så det är liksom ett jobb. Det är inget som bara kommer. Och det sitter absolut inte i någon vägg.
Hur ofta måste man göra det där för att bibehålla det?
Alltså det behöver vara levande. Så här, kulturen sitter i väggarna, sägs det. Ja. Det är därför jag säger det gör det inte.
Nej.
För det är ingen död process. Det är en konstant levande process. Och den som förstår att det här är precis lika viktigt för framgång som produktkvalitet, kvalitetssäkring, allt annat som vi gör, säkerhet, allt annat som vi utvecklar. Att det här är lika viktigt, den kommer ju mycket, mycket längre.
Lyssnade på hockeylandslagets tränare. Vi var på någon utbildnings... Det var faktiskt en av de bättre utbildningsdagarna. Han pratade just om det där, varje gång han tar ut ett nytt lag, jag tror det var varje gång, så ställer han just de där frågorna. Vilka är vi, vad är vi och så vart ska vi? Finns det någon risk att lathet kommer i vägen för det där?
Jag tycker, eller så här, jag har jobbat mycket med att i inledningen av teambygge, och det kan då ske om och om igen om teamet är rörligt, också försöka få människor att precisera hur vill jag bidra? Alltså vad är min roll i det här teamet? För team är verkligen en grupp, det här, jag höll ett litet tal till mitt eget team häromdagen för att de har jobbat så fantastiskt den senaste tiden. Och då sa jag just det, att det här har jag jobbat med att stödja andra i och nu står jag mitt i en sån process där jag själv leder ett team som är så här, man vill visa upp dem på mässor över välfungerande team. Ett team är människor som behöver varandra. Och då, liksom, om jag vet vad du kan bidra med så har jag lättare att behöva dig än om jag liksom inte bara antingen tar på mig själv för att jag är sån eller zoomar ut och blir lat för att jag har märkt att det är en framgångsrik strategi då. Om vi alla vet att om en kugge i den här kedjan faller ur, då kan vi aldrig prestera lika bra. Då blir det blir en kultur, det blir sammansvetsat, vi vet att vi behöver varandra för resultatet. Och då, det är svårare att vara lat.
Får jag lägga till en sak? Erkänna att vi behöver varandra.
Jajamän.
Där faller lärarbranschen, för lärare är ju så himla stolta. De vägrar erkänna att man är beroende av varandra. Vad blir resultatet? Det blir en kultur där man inte är beroende av varandra. Och vad, om man tittar bara lite mer nationellt, vad händer? Jo, lärare hoppar runt höger och vänster. Så det blir ju alltså, det är en negativ spiral som bara fortsätter.
Jag kan tänka mig att det är en utmaning också eftersom många lärare står i ganska så här solitära situationer. Att du är själv kanske i ditt klassrum eller med en kollega eller så. Och sen ska du ändå in i ett lag. Och där ska ni tillsammans. Så det kanske kräver ännu mer medvetandegörande och arbete med det här. För att man ska känna varför det är viktigt.
Jag kan säga det funkar bra på jag jobbade i Ronna skolan. ungefär ett halvår. Sen var jag tvungen av familjära orsaker att flytta ner till Linköping. Men det var den bäst fungerande skolan. Och där hade man två lärarsystem. Så då jobbade jag med Berit. Kära till Berit, världens bästa lärare. Vårt samarbete var perfekt. Alltså jag tror aldrig jag kan hitta en lika bra kollega. För vi kompletterar varandra på så bra sätt. Och om man tittar gruppen. Det som jag tror gjorde den själva arbetslaget så himla bra. Det fanns de här informella ledarna. Väldigt starka karaktärer. Och de var positiva. De kunde lika gärna varit negativa. Yes. Och de var väldigt duktiga på att slå ner negativitet. Om man tar det ännu större skala. Rektorn var också väldigt bra på, du vet, den här informella ledarna. Bara, och där brister, tror jag, väldigt många skolor i. Och då ger man kulturen till de här informella ledarna. Jag läste en artikel om hur man bemöter informella ledarna. Och det kopplas lite till det här med det som digitaliseringen. Hitta Lenas kompetenser och försökt involvera henne. Men återigen, det är så himla lätt att skriva det. Men jag tror det är jättesvårt i praktiken.
Det finns ju människor som har frågat mig. Jag har ju jobbat med att liksom bygga case kring just förändringsmotstånd och så. Och så bygger man en persona där man just ger ett namn och en ålder, precis som du gör nu. Och så försöker man hitta vägen in då för att det här inte ska påverka en hel grupp eller en hel kultur, en hel arbetsplats. Och det är klart att det finns, jag tror att om man förstår människor och hur de funkar, att vi inte är rationella. Det är ju därför det liksom blev ett Nobelpris i det som vi kallar nudging. För att människan inte är så rationell. Det är att du hittar sätt att få fattig människors vilja att gå framåt i olika drivkrafter, olika liksom belöningssystempunkter i vårt system, i vår hjärna och så, enkelt uttryckt. Som gör att människor går en viss väg därför att de rationella argumenten inte fungerade. Jag roar mig med ibland att titta på det som idag pågår kring flygning. Att en del säger, men det är bara att sluta flyga, du ska bara sluta flyga. Du måste ju förstå att det är dåligt att flyga för att vi står inför en sån stor utmaning. Och ändå slutar människor inte flyga. Vad beror det på? Vad beror det på att jag vet att jag måste träna men jag tränar inte? Vad beror det på att jag vet att jag borde äta mindre men jag gör inte det? Det är för att de rationella argumenten biter inte. Och då finns det en teori, nudging-teorin, som då tittar istället på hur kan vi få människor att liksom lockas in i det här, ledas in i det här på andra sätt så att man faktiskt vill ta sig an det. Och då en människa i starkt motstånd har, det finns ju alltid någonting inom, det kanske finns hopplösa fall, jag kan inte uttala mig om det, men, och det kanske finns organisationer där det här blir för svårt. Det kanske finns organisationer som måste göra skiften, generationsskiften eller andra skiften. Därför att det blir för tungrott och vi hinner inte det, eller vi har inte kraften till det eller musklerna till det. Men jag är ganska övertygad om att det går att utforska rätt mycket hos människor för att få dem med på en båt eller ett tåg. Absolut.
Jag har två frågor som jag vill ställa. Det här är något jag vill ställa till varje person jag pratar med. Och det är, vad innebär ledarskap för dig?
Något annat än chefskap. Chef är en position, ledare är en relation. Det finns en mängd så här funktionsmässiga svar på den frågan. Någon som kan ta beslut när det behövs och någon som kan ta strid.
Ta tag i det,
vad det nu kan vara. För mig är det viktigaste med ledarskap är någon som faktiskt då bygger förutsättningarna för det här teamet som jag tror måste finnas, eller de här teamen, att åstadkomma det de kan. Självledarskap pratar många om idag. Det behöver finnas inom teamen, men ledarna behöver skapa de förutsättningarna och det är rörigare idag.
Och vad innebär ordet pedagogik?
Ja, det är ett sånt ord som tillhör den här kategorin av ord som jag gärna utmanar, för att det har konnotationer bakåt som säger en sak. En pedagog. Också kanske lite mer så att det var en viss position som du var tvungen att tillskansa dig. Och med, jag har djupaste respekt för liksom att det behövs både studier och kunskap och kompetens inom pedagogik. Och jag tror att lärande finns på en mängd olika sätt i en mängd olika kontexter. Och kan vi pedagogiskt ta oss an dem, det vill säga göra det och förstå det som krävs för att skapa ett bra lärande, då är det också pedagogik för mig, även om man inte har poängen inom det.
Tack så jättemycket. Och jag kommer lägga upp alla länkar vi har pratat om. Vart kan man enklast nå dig?
På LinkedIn kanske?
LinkedIn? Mm. Twitter?
Twitter inte så mycket längre,
inte så mycket.
Olika skäl.
Där är det rörigt.
Där är det rörigt.
Men jag kommer länka till allting. Tusen tack att du ville vara med.
Tack snälla.